Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson, och min kära poddpartner Marcus Gedda.
Hej Tim.
Tjena Mackan.
Hur står det till?
Jo, det är bra. Vi är här, klockan är 17.29, börsen stänger precis nu nästan. Det
18 är november.
18 november, torsdag, stämmer exakt. Och jag mår bra.
Härligt, härligt. Hur mår portföljen?
Du känner mig, jag kollar ju inte så ofta. Men när jag kollade senast så var det ungefär kring all time high faktiskt.
Åh, trevligt.
Så det är lite roligt.
Sånt uppskattas. Ja. Sånt uppskattas. Ja, vad gott. Vad har hänt lite sen sist då? Ja, vi har väl sett lite, en liten inflation i inflationsspike också i England. Jag vet inte om vi kan kalla för spike.
Det är väl bra definitionen kanske. Men
vi förväntade oss en liten högre inflation.
Ja, det var ju givet egentligen. Men
4,2, hur ska vi tolka det?
Ja, inflationen är alltså 4,2% i England. Och det är högt, det var det högsta på nästan 10 år, fattar jag det som.
USA hade 6,1.
USAs bra är brutalt, men det här var lite lägre. Men
hade en tanke, kan det vara för alla helikopterpengar som Trump och Biden har kört ut?
Det är mycket, mycket möjligt faktiskt. De har ju kört på mycket, jag tror de har haft lite mer stimulanser i, på andra sidan pölen än på den här sidan pölen.
Känns som det var.
Men det som kan hända nu är att deras centralbank, Bank of England, kan ju tvingas att höja räntorna. Så det blir ju den effekten av hög inflation.
Vad tror vi exit har för, eller inte exit men Brexit självklart, har för effekt på det här? För att de har ju, alltså de har ju drabbats hårdast av den här energibristen som varit i hela Europa.
Ja, jag vet, det är helt sjukt. Alltså vi har skrivit om massa olika energibolag som har fallit liksom, de har gått konkurs. Och det har ju att göra med att i England så är det väldigt vanligt att man har fasta elpriser. Så då har ju helt enkelt elbolagen sagt att men vi ska leverera el för en viss peng. Och sedan så har elpriserna gått upp i taket och sen så måste de ju köpa massa dyr el och sälja det billigt. Och du förstår ju att om man säljer mycket el så går det fort ner.
Det låter inte som en lönsam affärsmodell.
Nej, så jag tror det var ungefär 21 bolag någonting som var redan konkat i England.
Så där. Ja, det är spännande. Och på denna sidan, den lilla pölen, Nordsjön, så har vi ju Sverige. Lantmännen varnar om högre matpriser i Sverige. Jag kan säga att jag gjorde lite research på skolan i grupparbete och där såg jag att typ sådana här vanliga oljor, alltså palm oil och liknande, rapsolja hade stigit med, jag kommer inte ihåg vilka, men mellan 50-80% på varuolja.
Du tänker spot price eller? På marknaden?
Och det ser en del sen förra året bara.
Ja. Kaffet har ju också rekordnivåer med dålig skörd i Sydamerika och sånt, vet jag med.
Precis, så att höjda matpriser är nog svårt att missa.
Ja, Det blir mindre oxfilé helt enkelt.
Mm. Synd. Ja, det beror på hur bra portföljer går, kan
ja,
säga.
Det är sant, det är sant.
Ja, nej, men vi ska tänka på miljön också.
Mm. Ja.
Och vad mer har hänt? Jo, vår kära vän på andra sidan pöllen, Biden, han ska ju ta fram en ny Fed-chef.
Ja, eller återvälja.
Mm.
Han står ju mellan valet och kvalet att antingen välja Brainard, tror jag den personen hette, eller återvälja Powell då. Och risken lite är ju att jag tror marknaden kommer att reagera negativt ifall det kommer vara
ny.
Brainard, den nya, för att Powell har ju varit väldigt snäll mot börsen och marknaden.
Stimulerat jättemycket.
Ja, onekligen alltså.
Men 6,2% på inflation, eller 6,1.
Då kanske det är dags för en lite mer
restriktiv,
hökaktig
jag hörde.
Direktör,
jag hörde.
Så att säga.
Ja, Twitterportföljen har åkt på en riktig dänga här
just det,
igår.
Ja, du var ju delvis exponerad.
Ja, så jag har lite innehav i Embracer och Evolution.
Ja, vad var det som hände då?
Ja, Embracer gick ut i samband med kvartalsrapporten att de skjuter på två av deras AAA-titlar.
Mm.
Vilket gör att intäkterna kommer komma mycket längre än kanske prognostiserat.
Ja.
Så att, ja, det hände ju och marknaden reagerade på att Embracer åkte 10% ner.
Eller? Ja. Det gick ner väldigt mycket. Och sedan så också Evolution har ju blivit anklagad för att leverera spel till kunder i typ Sudan och andra svarta marknader. Mm. Exakt, ja.
Svartlistade länder.
Ja. Så börsen så handlade ju ner aktien typ 10% först. Och sen så vaknade USA som vanligt.
Alltså du vet, den var så jäkla given.
Ja,
du har sagt det till mig.
Right.
Och bara, när USA vaknade då Embracer i princip alltid upp.
Evolution.
Precis. Bra att du här håller koll på mig.
Ja, så vi skrev här i våra kommentarer att det här var Twitterportföljens förfall den här dagen. det var kul också för många Twitter som bara, åh nej, nu portföljen går ner liksom jättemycket.
Just det, ja.
Och sen så kollar man Evolution på ett år liksom upp flera 100% typ.
Ja, och Moberg på ABG säger, nu ska du lita på mig, det är ju dålig aktie, den ska ner.
Ja, exakt, ja. Nej, inte bra.
Nice. Coronapass i Sverige?
Ja.
Vad säger du?
Ska vi ha det? Inte. De gick ju pressträff om det idag.
Mm.
Men jag vet inte, jag är en väldigt frihetsvurmare.
Mm.
Så jag tycker ju generellt inte om restriktioner av frihet liksom. Så jag tycker det är en svår fråga. Många tycker jag tar det för lätt.
Ja, jag tycker man ska kunna införa coronapass. Jag köper liksom friheten av att ha möjlighet att inte vaccinera sig. Men jag vet inte, det känns som god allmännytta att alla är vaccinerade. Så att, tyvärr så är jag nog för coronapass faktiskt.
Mm. Ja, jag har inte faktiskt bestämt mig helt.
Okej, kul.
Det är svårt att säga.
Ja, du får suga på den tills nästa vecka.
Kanske det.
Evergrande, ska de default eller inte?
Ja, det har ju hänt lite mer i Evergrande. Våran
favoritkines. Vad är det du tänkte säga?
Eller? Jag höll på att säga det. Ja. Jag ska säga det.
Jag vågar säga sånt som inte du vågar säga.
Ja, det är bra. Nej, men de nyligen så inställde de en betalning. De kunde inte betala av den.
Mm.
Och nu har ju till och med blivit så att S&P Global Ratings, alltså ett ratinginstitut, de tror ju att bolaget troligtvis kommer gå i konkurs nu.
De har ingen försäljningskapacitet längre kvar.
Nej, de har ju sagt i princip att deras affärsmodell inte längre fungerar, för de kan ju inte längre bygga någonting. Och det är ju nog rimligt, alltså, om man inte är klar av att göra det enklaste i sin affär så borde det ju till slut leda till konkurs liksom.
Ja, ungefär. Som att sälja el, dyr el billigt.
Ja, exakt, ja. Det är typ samma sak.
Ja, det är fantastiskt. Ja, men gott.
Och då har vi litet spån.
Mm. Det gäller att ha, kan man säga, det gäller att ha ögonen på rätt plats, kan vi säga. När
det, ja, det kan man definitivt säga. Man vill att ha. Jag tycker man ska öppna sina ögon.
Vi kan ju nästan tro att det här var en extremt dålig segue in till dagens huvudagenda.
Ja.
Huvudpunkt.
Vad är det då?
Ja, smart eye.
Smart eye.
Mm.
Jag tänkte på det. Det här är ju nästan, det är ganska lite bolag detta. Det är nästan ett småbolag.
Ja.
Så vi är nästan inte på småbolagsjakt igen.
Oh, det gillar jag.
Del två.
Mm. Tasty.
Ja, så nu kör vi smart eye. Vad är smart eye för någonting? Man hör nästan på namnet att det har någonting med ögonen att göra.
Absolut.
Vill du förklara lite vad de gör?
Ja, affärsidén kommer väl egentligen från att Martin Krantz då, hans pappa, berättade till honom att han hade en dröm. Att någon hans närhet hade en funktionsnedsättning så kunde inte använda musen. Och då var hans pappas dröm att hans närvaro då kunde styra musen eller tangenten, muspekaren på datorn med sin blick.
Aha.
Och det där hela den här affärsutvecklingen kommer från egentligen från början. För att bolaget och bolagets affärsidé härstammar ju då från det här med att man ska monitorera någons blick och ögon.
Mm. Jag fattade det som att man skulle sammankoppla datorer med människan i princip.
Precis.
Mm.
Och det är ju det egentligen bolaget sysslar med idag, ja. Fast i en liten annan kontext.
Ja, för de har hittat en speciell typ av applikation för detta som de kallar för DMS, vilket är alltså Driving Monitoring System. Och DMS, det är alltså, tänk att ha en kamera i din bil eller i din lastbil. Och som man vet så blir man ju ofta trött när man kör länge. Exempelvis man kanske tappar koncentrationen eller någonting. Och då övervakar helt enkelt det här systemet dig och säger till dig helt enkelt när du inte är tillräckligt uppmärksam. Eller när du är trött. Och då kan du få en varning exempelvis. Det tutar till lite. Liksom. Så det blir som... Jag såg faktiskt en lastbilschaufför som kallade det för sin innan kompis. Liksom, som hade koll på dig åt dig. Liksom. Så det är ju liksom... Det får man säkerhetssystem för bilen liksom, i bilen.
Det är en jäkla bra inställning. Jag tror till och med Volvo har detta redan implementerat. Om det inte är, jag vet inte om det är SmartEye faktiskt, produkt som de har involverat. Men jag vet att Volvo till exempel, om du kör bilen och de nyare Volvorna självklart. Om du kör bilen och bilen uppfattar dig som trött så varnar den till och så säger den time for a coffee break.
Typ. Okay.
Så att får kolla in det. Men det är lite problematiskt för de vill ju inte ofta gå ut med vilka OEMs det de vill leverera till. Nu slängde jag mig till svårt ord här direkt.
Du går fort in. Men de har ju inte bara det här DMS-systemet heller. De har ju också andra ben.
Ja, vad tänkte du på då?
Ja, de har ju också ett så kallat ett research-ben, alltså research instruments. Och där är det alltså man applicerar den här typen av teknik fast på mer forskning. Och du kan även ha lite produktutveckling exempelvis. Så tänk dig då som du sa där med musen då, man kan, liksom, du kan kolla på, tänk en forskare har en skärm eller de har en kamera och sen kan man liksom se vad det är de kollar på liksom, när du gör en forskning. Och så kan du exempelvis... Det går även att använda till exempelvis webbutveckling. Så du kan se, ja, men vad är det som fångar ögonen hos slutkonsumenten liksom. Mm.
Detta har ju mångt mycket att göra med deras förvärv av Effective, right?
Ja, exakt. Ja.
För det är ju grund och botten Effective.
Affektiva, svårt att uttala.
Förvärv 2018.
Ja, exakt. Ja.
Och det är ett amerikanskt AI-bolag från början. Mm. Som jobbade väldigt mycket med hur man använde data för konsumenter och hur då försäljande bolag, alltså till exempel typ Coca-Cola, och då kom Coca-Cola med data till Effecta och då fick då Effecta analysera den här datan och se om det fanns någon koppling, eller hur kopplingen mellan konsumenten och Coca-Colas brand var. Så att det var helt enkelt lite mer AI-bit av SmartEye.
Ja, det är rätt intressant. Men i alla fall, det är ett mindre affärsben, men det kommer bli relevant sen också. Vi kommer ju gå in på det senare. Vad är caset i bolaget egentligen då? Eller i bolaget liksom?
Jo, men det är så här att vi behöver säkrare bilar och med allt, med säkerhetsbälten, med airbags och liksom med alla mer fler säkerhetssystem som kommer in i bilar, så har vi en grej som vi inte kan påverka. Och det är den mänskliga faktorn. Och det är ju där DMS då, Driver Monitoring Systems, kommer in och kan bistå med den här ytterligare säkerhetsfunktionen när det kommer till den mänskliga faktorn bland bilförare helt enkelt.
Mm. Och det som är intressant här i caset är att EU har egentligen i princip gått och sagt att vi kommer kräva att alla bilar från och med 2025 ska ha den här typen av system. Mm. Vi måste ha DMS-system för att kunna sälja den här bilen ny. Liksom. Så vad det gör är i princip att det lagstadgar att det här ska in. Liksom. Och alla biltillverkare måste ju börja kolla på det redan nu.
Mm. Och även Kina då har ju också samma mål, så att 2025 så måste varje nyproducerad och såld bil inkludera DMS.
Mm.
USA gick väl precis igenom ungefär samma sak.
Ja, det är ju intressant. De hade nyligen röstat igenom sina stimulanspaket, och som vanligt när politikerna kommer in så brukar de gilla att skriva till massa grejer. Precis. Man tar ju lite fulväg om man kan lägga in grejer, men i alla fall en av grejerna som de lägger in är ju det här med DMS-systemen då, att det kommer vara lagkrav på det. Och liksom, det är ju förövervakning, så är det ju. Vi pratade lite om det i introt här, men som man ska se, det är ju, alltså, det är ju en säkerhetsåtgärd liksom.
Mm.
Det är ju, målet är ju att få mindre människor att dö på vägen.
Mm. Så att, och det som är, önskar vi, det här är intressant och hemskt på samma gång, men det som talar för caset på ett lite dåligt sätt är att Joe Bidens fru och son gick bort i en bilolycka. Så att han lär ju vara väldigt för säkerhetsåtgärder inom biltransport.
Alltså,
kan man tänka sig.
Ja. Så om det här systemet hade funnits, så kanske inte det hade hänt så.
Ja, det var,
det var faktiskt inte det. Förutom trötthet då och ouppmärksamhet, så kan jag även upptäcka om en förare är full.
Precis.
Och liksom, då kan jag säga att nej, du får inte köra bilen, det går inte igång liksom. Men det som är intressant här då är ju att det finns också den här fordonssäkerhetsbetygsättaren Euro NCAP, som det heter så fint. Och ni kanske känt igen det när vissa biltillverkare skyltar med, ja, men vi har fått 5 stjärnor på Euro NCAP. Och de har ju också gått in tidigt med detta och säger att det här är en bra funktion, det här vill vi se oss fler bilar, för det är ökad säkerhet. Och, men det gäller ju redan från och med 2023.
Mm.
Så det här kommer ju driva adoptionen av den här typen av teknik ännu tidigare. Och just så som det fungerar, det är att man har ett betygssystem baserat på 18 poäng liksom. Och så som det kommer vara nu med det här nya systemet med DMS, är att det kommer ge 2 extra poäng då. Det kommer vara 2 18 poäng på det här, bortsett från airbags, bromsar och så vidare. Så om du vill ha en 5-stjärnig bil, vilket många biltillverkare tycker är bra, för det är ju gratis reklam.
Absolut.
Så kommer DMS vara en ganska viktig del av det här. Jag läste lite av Redeyes analys, och de pratade om att 71% av alla bilar 2021 hade en 5-stjärnig rating. Och det hade liksom regat runt 70-85% de senaste åren. Och Redeye estimerar att take-raten, det vill säga hur många bilar då som kommer ha de här DMS-systemen, kommer vara runt 75-80% vid 2023. Och det är intressant, för att smarta är ju marknadsledande inom segmentet. Mm. De har alltså, just nu har de ju design wins, vilket är en problem med sen. Men de har ju alltså 2/3 av alla design wins. De har liksom, just nu har de en stor del av kakan i marknaden.
Ja, och det är, alltså, det gör du väldigt rätt i. Så de har ju egentligen väldigt få konkurrenter. Vi har ju Seeing Machine som är det största konkurrenten, ja, på exakt, marknaden, ja, i princip.
Och annars är det mycket mindre.
Absolut. Men det är ju väldigt många aktörer inom samma bransch som har liksom utnämnt SmartEye till att ha den bästa produkten. Mm. För till exempel så är SmartEyes produkter är inte beroende av vissa typer av hårdvara. Exakt, vilket Seeing Machine är.
Mm. Så att, de håller på att röra sig från det, men ja.
Ja, precis.
SmartEye är så kallade plattformagnostiska, som de säger det så snyggt. Nice. Men i alla fall, tillbaka till caset. Nu blir det lite långt här, men case i alla fall.
Mm.
Det som är intressant är att de har design wins, och design wins i princip så är det en fördröjd order. Man tar en design win tidigt, och om 2-3 år så kommer vi att forma intäkterna. Så bolaget idag omsätter ju inte alls så mycket.
Nej.
De omsätter, ska vi se nu, jag har faktiskt nedskrattat, i senaste kvartalet omsätter de bara 30,9 miljoner kronor.
Mm.
Och det som är grejen är att marknaden vågar inte riktigt
prisa in
den här framtida omsättningen, för man mer ser den konkreta siffrorna. Så det som vi har en fördel av här, det är som kolla case, det är att om du vågar lita på att de här design wins kommer bära frukt, så har du liksom en edge i den här långsiktig.
Ligga lång, kan vi säga.
Man ligger lång som en stång i.
Mm.
Så det är egentligen det liksom. Och den här produkten som de säljer, alltså det är ju en mjukvara egentligen. Vi nämnde att de är plattformsagnostiska. Det spelar ingen roll egentligen vilken kamera det är som sätts in, utan de har bara mjukvaran för att liksom identifiera, ja, men ögonrörelser och så vidare. Så enligt deras CFO då, Anders, vad heter han?
Lyrheden.
Så är det alltså ungefär 100% bruttomarginal. Så det här kommer bli väldigt lönsamt, men det är ju inte det idag heller.
Nej, det kostar ju ingenting att sälja en extra version av samma mjukvara.
Nej,
mjukvaran är ju en utvecklad.
Ja, exakt, ja. Så det är ju, det är
Det gäller att vara långsiktigt helt enkelt i det här caset.
Mm. Och så. Det vi har som kanske talar emot caset, det är ju egentligen det här med förarlösa bilar.
Mm.
Förarlösa
bilar, precis. Så är det.
Och det är ju, men det är ju sagt att ja, vi kommer ju se en ökning av förarlösa bilar, men det kommer dröja extremt lång tid förrän vi har fullt förarlösa bilar.
Ja.
Många prognostiserar 2030, om inte senare än så.
Ja.
För att det är liksom, vi kommer ha väldigt mycket medel som alltså hjälper oss, alltså automated cars, vi kommer tillåta att förare att ta mindre, jag ska inte säga ansvar, men det blir enklare att köra bil helt enkelt, med lane assist och allt det här.
Mm.
Men kontentan är egentligen att den här marknaden för förarövervakning, för att vi kommer ha kvar förare längre än vad många tror. För det kommer ju behövas utveckla ett helt reglement och regelverk, hur, vem som ska bära ansvar när du inte har en förare. Är det biltillverkaren, är det mjukvarutillverkaren, är det staten, är det the pedestrian som blir kanske påkörd.
Mm.
Så det är mycket, en stor härva att reda ut innan jag tror vi tar bort föraren helt enkelt.
Det som är intressant är ju att för att få nivå 5-körning som kallas, att vara fullt självkörande till den punkten där du inte längre ska behöva en ratt, då ska alltså bilen kunna alltså fungera i alla typer av miljöer, alla typer av ljus, i dimma, allt möjligt. Om du måste köra av vägen, ut på trottoaren eller göra vad som helst liksom, om du måste ut på en gräsmatta för att väja liksom, vad som helst. Och jag tror inte att det kommer ta mycket längre tid än man tror liksom. Visst, man kanske kollar på San Francisco där Lyft har viss typ av förlös trafik liksom, men det är
en väldigt kontrollerad miljö.
Exakt, ja. Och typ kolla Tesla, du vet, nu vill jag minnas namnet, NHTSA tror de kallas. Det är sånt fordons...
Drag till stjärten, frågetecken.
Fordons... Nej, det är något sånt heter det. Det är fordonssäkerhetsmyndigheten i USA.
Okay.
Och de håller på just nu en granskning av Tesla liksom, för att förarna blir ju ouppmärksamma när de sätter på de här lösningarna. För de tror att det klarar sig självt, roboten liksom. Men så gör det inte.
Mm. Men tillbaka till caset och tillbaka till design wins, tänker jag.
Ja, det som man måste veta för att förstå själva bolaget är ju marknaden.
Mm.
Och det är ju ganska unikt.
Du har ju egentligen det här OEMs, alltså Automotive Manufacturers.
Ja, exakt. Ja, du har ju BMW, du har ju Volvo, Toyota och så vidare. Och när de vill bygga en bil, så dels tar det väldigt lång tid, men dels så bygger de ju inte alla delar själva.
Nej, de har en whole lot of underleverantörer.
Ja, det finns massa underleverantörer.
Och de här första underleverantörerna, de kallas för tier 1.
Ja.
Och under de här underleverantörerna så har du leverantörer tier 2 då.
Ja.
Och det är här då som SmartEye inplacerar sig.
Ja, för det är nämligen som så att biltillverkare vill ju inte liksom snacka med hundratals olika leverantörer för massor med olika små...
slasktratt typ.
Ja, det kan man säga som bra. Men man vill inte snacka med hundratals olika leverantörer för varje liten del av en bil. Så det de istället gör är att de går till sin underleverantör då. En exempel är ju Veoneer.
Mm.
Det är ju en sån. Bosch, Magna, Continental exempelvis. Så de går dit med en kravlista exempelvis. Nu och då om vi ska göra en upphandling här av...
Veoneer känns som några som kan kanske plocka in SmartEyes.
Ja, det är ju smarta. Det kan vara en uppköpskanal faktiskt.
Mm-hmm.
Det är ganska bra. Men vi säger då att BMW kommer till tier 1 här. De säger så här, vi har en kravlista på vi vill ha ett DMS-system. Mm. Här är vår kravlista. Och sedan går då tier 1 runt till olika tier 2-or och kollar runt lite. Men vad finns det för olika alternativ? Vad kostar de? Och sen så trattas det ner liksom. Så det är liksom en hel upphandlingsprocess. Och sen finns det även en utvecklingsprocess där man utvecklar till en viss bilmodell.
Och det är ju där, för att där måste ju de här tier 2-leverantörerna, det vill säga Seeing, Machine och SmartEye, ha sina produkter i princip helt klara.
Ja.
Och detta är ju då kanske 3-4 år innan bilen sätts i produktion.
Ja, alltså det är långa ledtider på bilarna. Så
amen.
Vi har en liten bild där, men det ser inte ni. Men det är upphandlingen kan ta mellan 1-3 år. Utvecklingsfasen kan ta 1-3 år och sen finns det produktionsramp-up som är 7 år och sen så är det produktionsramp-down som är 7 år till. Liksom. Så en bilmodell kan ju vara aktuell i liksom 15 år.
Precis. Mellan 7-15 år brukar man säga att en bilmodell produceras.
Ja. Så, Och det som är den design win då, det är alltså när man helt enkelt vunnit den här upphandlingsprocessen. Och sedan så kan man liksom, då går man in i development phase och utvecklar liksom produkten för bilplattformen helt enkelt.
Och i dagsläget så har ju Smartdive vunnit 89 design wins.
Ja, just nu har de 89 design wins. Och ja, design winsen, alltså laggen från design winen till att bilarna går i produktion är ju mellan 1-3 år. Mm. Så i kommande 1-3 år så kommer det komma mycket intäkter.
Mm. Och det är ju då intäkterna kommer, inte nu men sen.
Ja, man måste vänta lite.
Och de här design winsen som du så fint har lärt mig är ju inte liksom ett sån här valbarhet, utan det är ju egentligen kontrakt som säger att de här produkterna ska in i bilen. Mm. Så att om inte det skiter sig riktigt ordentligt och de här biltillverkarna eller OEMsen går konkar eller whatever liksom, så är det ju garanterat i princip att de har den här försäljningen.
Ja, sedan så skulle ju en biltillverkare kunna säga att vi kanske inte borde ha den här modellen trots allt. De kanske ställer in en bilmodell. Eller så blir inte försäljningen av den bilmodellen särskilt populär. Så då kan ju ditt estimat på hur mycket det kommer värt gå ner lite. Mm. Men i alla fall, så Smartdive tjänar ungefär mellan 50-100 kronor per bil som går, deras produkt går in i då.
Och kom ihåg att detta är mjukvara. Så det kostar dem inte en krona extra.
Nej, exakt,
att sätta in det i 100 000 bilar eller i 10 bilar.
Ja, exakt, ja.
Så att the more the merrier.
Ja. Och en till sak som vi vill ha marknaden är ju själva marknadsdynamiken. Och Marcus, du hittade ett sånt fint citat. Du lyssnade ju på våran CFO Anders Lyrheden. Vad sa han då?
Ja, det var jäkligt härligt. Men det är ju egentligen, han sa så här: det som är jobbigt med bilbranschen är att det tar lång tid att kvalificera sig. Det som är bra med bilbranschen är att det tar lång tid att kvalificera sig.
Ja, det är en, vad säger man, tvåeggat svärd.
Ja, precis. För alltså, det är ju egentligen en sjukt stor moat.
Ja.
Alltså en skyddsvall för att stoppa konkurrenter från att komma in. Ja, precis.
Ja, det är ju nämligen som så att vi säger då BMW har ju Smartdive som leverantör. Och ponera då att men nu har vi den här bilmodellen X5 eller vad det finns liksom. Och sedan så ska vi börja med en ny liknande bilmodell. Vilken produkt tror du man väljer då?
Säger maskin.
Jo, men antagligen kommer man fortsätta om man är nöjd liksom. Så länge som man är nöjd och Smartdive har en bra produkt liksom.
Så är det ju.
Så
det finns ju en anledning varför de har tagit 2/3 av alla design wins som har varit på DMN-system hela världen.
Mm.
Lyssna så på det. Ja. Hela världen. Nice.
Ja, det är rätt nice. Ja. Så det är konservativa marknadsdynamiker. Och sen så är det även svårt att träda in i det här klustret av OEM-er, Tier 1 och Tier 2 underleverantörer. Det är långa upphandlingsprocesser, det är långa produktlivscyklar och det är lång lagg helt enkelt för att komma in i branschen.
Ja, men tänk dig bara sätta upp finansieringen för Smartdive att komma dit de är idag.
Ja.
Alltså det är ju helt sjukt.
Ja.
Att plocka hem 89 design wins.
Ja. Ja, det är svårt.
Det gör man inte fort.
Sen en till sak också är att ju längre fram vi kommer så också ökar säkerhetskrav från biltillverkarna. Då DMS anses vara en mer och mer kritisk komponent för just säkerheten av bilarna. Och då går det inte att tumma med kvaliteten på systemet ifall det inte fungerar som det ska och så vidare. Och jag tror faktiskt det var så att Smartdive har alltså högsta mätprecisionen. Alltså de är marknadsledande i mätningsprecisionen av instrumentet helt enkelt.
Mm. Det är ju någonting som är jäkligt skönt att ha med sig när du har de här upphandlingsprocesserna.
Mm.
Även det är den här tilliten och kvalitetsstämpeln som Smartdive ändå har fått.
Ja, så det är intressant och det är det mest då helt enkelt. Men som vi sa innan då så kommer ju inte när DMS-grejen vara relevant för evigt i och med att man kommer gå mer och mer mot självkörande bilar. Men då har ju Smartdive varit fiffiga och börjat också utvecklas IS som är interior sensing. Alltså de vill helt enkelt förstå, liksom, säger man, förnimma mer av bilen.
Ja!
Det var dagens ord kanske.
Förnimma.
En förnimmelse, det är alltså en känsla någonting eller man tar emot en. Ja, exempelvis.
Ja, men så de vill alltså uppskatta hur miljön i bilen är.
Exakt, ja. Så inte bara nog med att du vill övervaka föraren utan du kanske även vill övervaka passagerarna, du vet, om du eller fan, nu glömde jag det, men jag skulle in på det i alla fall. De har gjort 2 förvärv nämligen inom detta. Inom just AI, så affektiva är ju jätteduktiga på att känna in känslor.
Precis.
Så du kan se om föraren ser inte ut att må bra, kanske man vill ringa psykologen eller någonting. Oh. Eller så kanske du ser att
det kommer upp på skärmen och du stoppar in bilen. Har du problem? Frågetecken.
Nej, men säg då att föraren kanske börjar svettas. Mm. Så kanske man kan sänka AC:n.
Eller säg att du kan känna igen om lilla Tommy sätter sig i baksätet, så kanske du vill sätta in på vilken höjd som airbaggen ska utlösas på för att göra det mer säkrare. Exempelvis. Eller säg att interior sensing är på och du har glömt ditt barn i bilen. Så kan du få ett eller sms hund. Eller ett hund. För det är faktiskt ett problem som dödar flera amerikaner per år, vet jag. Det har de sagt.
Det är sjukt. Det är jäkligt sjukt.
Ja, det är många som glömmer.
Nej, men det är ju jäkligt trevligt. Tänk dig bara, du tänkte alla tech dads och du vet alla materialspelare där ute som bara, "Åh, min bil kan känna av mig utan att jag behöver säga till den."
Jag ser ju, exakt, ja.
Okej, okay, verkligen se min farsa gå ut och köpa
det här. Coolt, alltså. Eller DMS:en, men DMS, man kan också typ istället för att du måste peka på en touchskärm du vet, som man har i instrumentbrädan, så kan du bara kolla på den, exempelvis.
Då är vi tillbaka på
DMS-män.
Ja, Martin Kranz farsas dröm.
Ja, exakt. Ja. Ja, det är ju det, i princip. Så det som är intressant också, det finns ju också många nya applikationsområden. Och jag snackade faktiskt med Sifon där, tillika IR-chefen Anders, om de här användningsområdena. Och det finns ju massor med ställen som man kan använda detta. Exempelvis pratar man också om man kan använda det här i flygbranschen. Cockpit monitoring system. Kan man
det kan vara nice faktiskt.
Men du vet, där sa de att det är ännu längre ledtider än vad det är i bilindustrin.
Propeller det alltså. Men du kan tänka dig de här lite. Jag vet, jag har den här bilden av lite bortskämda, lite snobbiga liksom flygplanskaptenen som bara jag får göra vad jag vill i min cockpit. Jag tror inte. Jag vet inte, det känns inte som att de är jätteinnovationsvänliga.
Nej, jag vet inte. Det var din spaning kanske, men ja, det är intressant.
Det är inte de som bestämmer, det är Boeing och Airbus som bestämmer.
Så är det,
som går in.
Det är de två som är ett duopol där.
Så är det.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad är det för värdering på bolaget då? Hur ser det ut? Kan man göra en investering på detta?
Bolaget är i dagsläget värt 4,8 miljarder. Dagens kurs, ungefär 22 kronor per aktie.
Omsättningen för 2021 beräknas bli runt 100 miljoner kronor. Så det ser ju väldigt, väldigt dyrt ut. Eller vad säger du?
Ja, omsätter 100 miljoner på en 4,8 miljarders värdering.
Ja, det är 40 gånger i sales.
Ja,
det är ju högt. Men som vi pratade om innan då, det här handlar om att blicka längre ut, va? Blicka längre ut. Och då om vi kollar på 2024 års prognostiserade resultat, och nu använder vi oss Red Dice analys här för att göra det lätt för oss.
Absolut. Bra källhänvisning.
Jag tänkte det är riktigt. Så då de estimerar en omsättning om 1,2 miljarder 2024. Detta till en lönsamhet om 48%. Så det är ju mycket. Och då skulle de helt enkelt ha ett rörelseresultat om 579 miljoner. Så om du kollar det och jämför det med dagens kurs, så är det liksom inte lika mycket.
Ja, för vad innebär detta? Detta innebär kort och gott, om man ska höja EV/EBITDA eller EV/EBIT-multipeln.
Alltså om du har en exit-multipel som det så fint kallas.
Ja, till ett lite mer teknikbolag liksom. Då är den 2024 då innebär det prognostiserat till 6,4. Men då kanske förväntar sig bli 15-20.
Ja.
Och detta innebär väl egentligen kort och gott att man estimerar att bolagsvärdet ska uppgå till 11 miljarder.
Exakt, ja.
Och det innebär väl en årlig ökning på typ cirka 35%.
Ja, vi gjorde lite snabb servettskiss här. Som man får göra det, och det är bra. Alltså om man lätt kan räkna med ett case med servettskiss, då behöver man inte göra det svårare än så. Men
nice,
ja. Vi satte helt enkelt en multipel på 20 gånger
2024 års resultat, eller prognostiserade rörelseresultat. Många kluriga ord. Då fick vi, som du sa, då 11,5 miljarder i börsvärde då.
Mm. Men den som vill ha en jäkligt trevlig läxa och har varit på U-akademin för helgen kan ju, ja, jag ska inte säga lätt, men relativt enkelt räkna på ungefärligt vad de tjänar. Om man vill göra det själv så tror jag det är en fantastisk övning.
Det är faktiskt en intressant, för det här är ett bra bolag som man kan sitta och räkna på mycket. För det du behöver ha inputs i princip, det är antalet bilar som du tror kommer komma ut. Du behöver ha en estimerad take rate, hur många bilar kommer att ha DMS-system. Och då kan man ju anta 100% från 2025. Sen vill du ha marknadsandel på SmartEye. Nu hade de ju 65% någonting, men det kommer ju gå ner antagligen.
Måligen.
Man kan räkna med ungefär 40, säg 35-45. Och sedan då en average sale price. Mm. Och det har de redan specificerat, det är mellan 50-100 kronor. Så om man gör det så kan man lätt göra lite matte och sitta på detta.
Ja, vi har ju, vi gick över det här väldigt fort, men det här priset då för vardera DMS-produkt inkluderar ju egentligen, eller ja, det är ju beroende på vad vill du ha för funktioner. Så att det är 50 spänn är ju deras mest basic eller banala mjukvara-produkt som egentligen kanske bara enkelt ser över om du kanske bara är trött.
Ja.
Medan 100 kronors versionen inkluderar
premium,
allt.
Ja, allt, alla typer av grejer.
Då är det typ såhär, är du trött, är du full, är du,
kör
åt vänster, kollar på telefon.
Nu målar vi upp lite blue sky scenario här nästan.
Precis.
Vad är det för risk vi har i bolaget då?
Ja, det är förarlösa bilar.
Ja, det är ju på lång sikt. Men som vi sa där då, så tror vi ju att de här, och de har faktiskt redan fått alltså, intresse från biltillverkare. Jag snackade med Cifone då. Och det finns en intresse från exempelvis BMW för att börja ha interior sensing system ändå liksom. Du kanske vill ha det även fast du inte behöver för att liksom, övervaka föraren för vägen liksom. Du kanske vill ha de här systemen ändå. Mm. Men jag förlöser alltså, bilar är en risk.
Precis, och ytterligare en risk är ju, det är ju som lite fint Anders Lyhre var inne på här, det är ju just det att liksom, de behöver ju design wins för att driva sin utveckling och liksom ökad omsättning.
Ja.
Så att, och får de inte fortsätta design wins så kommer de inte fortsätta omsätta. Så enkelt är det.
Så är det helt enkelt. Och jag lyssnade på en bolagspresentation med de här. Den var från december 2020 och då pratade de om att de nästkommande 24 månaderna skulle vara väldigt, väldigt viktiga. För då kommer alla design wins inför 2025 då, när 2026 ungefär, där det kommer rampa upp mest liksom med DMS-systemen. Så exempelvis att Toyota, Honda, alltså stora biltillverkare, ska ha sin upphandling nu under 2022. Så jag tror att 2022 kommer att vara ett väldigt viktigt år alltså. Och då gäller det att SmartEye kommer att ta lite design wins liksom.
Ja, det är bra.
Så det är intressant. Men du vet vad, jag kom på, vi glömde ju nämna ett helt verksamhetsben som de
vad
har också.
Vad tänkte du på?
De har ju den här AIS.
Nu är du...
Det kanske inte heter så, men det är det här, alltså det är i princip deras system, fast i lastbilar också.
Ja.
Och då är det inte så att de är med i upphandlingarna, utan de har en post-production, ett tillägg liksom, där du kan installera ett kamerasystem i en lastbil efteråt liksom.
Det känns ju som att lastbilar bör ju vara den branschen som får det fortast. Jag vet hur mycket problem det har varit med
rattfylleri
och sömnproblem.
De sitter ju och kör 8 timmar på en dag liksom. Då blir du trött, speciellt om det är på natten. Så lastbilar och bussar är ju jätterelevant för sådana här typer av system. Och där har de ju då en system där de kan installera kameror, de installerar sin mjukvara, och då kanske de får ungefär 3-4 tusen per bil. Och där, just nu satsar de hårt på Kina faktiskt, just inom detta. Så det är intressant, för där håller de på nu aktivt med att försöka få in de här systemen.
Det är nice att ha de olika benen som man inte bara är beroende av ett.
Det är däremot nice. Är det ju lite sämre marginal, eller ja, väsentligt sämre marginal på grund av att det också är hårdvara.
Det här bolaget Effektiva kommer från MIT för övrigt.
Ja, det är ett coolt. Det finns faktiskt ganska många podcast med deras vd. Jag minns inte vad hon heter, men det är jätteintressant. Och en rolig grej också som jag pratade med Anders om är ju att förvärven är ju inte bara för att de vill utveckla liksom en nya interior sensing. Det är också även för att få ta del av mycket data förut affektiva dem, det är ju mycket forskning, och iMotions, det är ju typ forskningsbolag. Så de får ju ta del av massor med tidigare forskning och data som de senare kan använda för att förbättra sina produkter. Många mjukvarubolag snackar ju om det heter det nätverkseffekt. Det är väl, eller så här, du vet när algoritmerna tränar på mer och mer data.
Jag vet inte vad det kallas, men jag känner till liksom,
ja, eller i alla fall det är som flywheel tesen. Liksom. Flywheel där du tränar din data och det blir bättre och bättre och bättre. Problemet med DMS är, och de är att du kan inte använda live data från bilarna för forskningssyften liksom, utan datan inuti DMS, den stannar i bilen i princip. Så när de köpte affektiva så fick de ju massor med tidigare data som någon redan har liksom, det är lite manuell handpåläggning liksom för att göra exakt liksom. Så de fick massa gratis data, eller inte gratis och gratis, de betalar för det. Men sånt ger också konkurrensfördelar framgent.
Det vet jag, och det är ju det viktigaste med AI, det är precis som du säger, det är indatan. Så att det finns ju mer värde än bara ökad omsättning. Det finns ju också en development av själva produkten. Och det är ju lite långsiktigt tänk.
Jag vet inte, det är så intressant. Jag tycker det är också nice. Så alltså, de förstår att DMS kommer inte vara för alltid. Därför måste de hela tiden, de tänker redan nu på nästa tillväxtkurva. Så det tycker jag är jävligt coolt faktiskt.
Men ingen vet, det kan skita sig också.
Ja. Så,
med det sagt.
Exakt, ja.
Äger du aktier i SmartEye?
Jag äger faktiskt lite aktier. Jag tog nyligen, började ta lite bevakningspost. Jag hittade detta.
Samma
sen,
här på mig.
Sen har kursen dragit lite, så jag har inte hunnit köpa på mig mer. Och med detta sagt så vill jag också påminna er om att allting som sägs i den här podden ej bör betraktas som finansiell rådgivning. Och gör alltid er egna analys.
Väl sagt, Tim. Väl sagt.
Jag glömde säga en sak dock. Lönsamhet, och de är inte lönsamma idag.
Självklart.
Och enligt en kommentar från CFO så kommer deras nuvarande kassa räcka till lönsamhet. Dock.
Okay.
Så det finns ingen större nyemissionsrisk.
Nice. Vad tror de har 2 miljarder i kassan? Va? Om jag minns.
Säkert. De har gjort nyemissioner för att finansiera förvärv, så jag vet inte exakt hur mycket de har. Men det går lätt att kolla upp i senaste delårsrapporten.
Nice.
Kul. Det var lite kul case. Alltså nu, det gick fort det där. Boom. Då kommer vi till vårt favoritsegment. Vad har du för mig idag?
Jag var på UA-evenemang med, ja det var ju Göteborg. Det var Göteborg som hade arrangerat en liten bolagsträff med Latour.
Nej, men vad roligt, jag missade det tyvärr, jag hade ett litet möte.
Ja, lite synd, det var igår faktiskt. Så att, och de som missade det, så var skittrevligt. Så vi fick lära känna Latour lite. Och,
en av fördelarna av de här UA är att man får ta del av evenemang.
Ja, det är skitnice faktiskt. Nej, men så, där Ida Salsman. Lite osäker på efternamnet där, men det är ungefär så. Hon berättade att Latour säljer i princip inte några av deras innehav, eller deras målsättning är det. De gör lite del-exits, så att de säljer någon procent här kanske. Det är ungefär det de gör. Men det enda sättet de återfinansierar sin verksamhet och gör nya investeringar är på utdelning från deras innehav.
Okej, det rimmar lite som din portfölj att du inte vill göra några sälj längre.
Precis, och jag tycker det är så jäkla ballt. Nu har de ju ungefär, eller de har ju ett substansvärde på 120 miljarder svenska.
Ja, så det är lite och större. Och börsvärdet är
typ 200.
Ja.
En premie på 50%.
Ja, det är dyrt.
Så att, jag tycker det är skitballt. Jag tycker det är kul att det kanske finns någonting bakom min investeringsfilosofi. Vi får se, se om den bär frukt. Men de har ju lite större.
Men du fick bra intryck, eller?
Fantastiskt, fantastiskt.
Ja, det syntes så dyrt.
Ida var skittrevlig verkligen. Så att, stor shoutout till Latour och deras filosofi. Jättefint göteborgskt bolag, vilket är bara skönt.
Alltså, jag trodde de kom från Stockholm.
Nej.
Så där, ja.
Så att,
ballt. Okej, min spaning den här veckan var ju mitt lilla kryptovalutäventyr som jag berättade för dig förut.
Kan du bara berätta om din tabbe?
Det var lite fail, så måste jag faktiskt säga. Grejen är så här, att jag är ju väldigt, jag är ju liksom en fundamental investerare skulle jag vilja säga, men jag vill ju ändå vara vetgirig. Jag tycker det är kul att lära mig nya saker, så jag har ändå försökt lite, jag har försökt att förstå kryptovalutor och vad det som händer, för det känns, många talar väldigt gott om det och vissa säger att det är scams, och så jag ville liksom ge mig in där i cirkusen så att säga. Så jag tänkte, men nu tar jag tag i detta. Nu ska jag köpa mig lite kryptovalutor. Jag skulle ha, jag satt upp en egen plånbok. Jag hittade alltså en plats helt enkelt förvara de här på. Så hittade olika appar, så här DeFi-appar och grejer och försökte så. Och sedan så skulle jag göra en utlandsbetalning. Mm. För jag reggade ett konto på crypto.com.
Mm.
Som för övrigt nyligen köpte rättigheterna till Staples Center.
Ah, känner du om det? Det är väl en jättestor arena?
Ja, nu så kallas för crypto.com Center.
Men vänta, det är Staples Arena. Ah, exakt, nu ska arena. Vi se om jag kan dra där. Är det inte Bostons hemma, Rink?
Ah, jag minns inte vad det var. Så det är
Washington, tror jag.
Ja, det är stort i alla fall.
Mm.
Så jag skulle köpa, jag hade skaffat ett konto där och skulle föra över pengar dit. Men jag var tvungen att göra en utlandsbetalning. SEPA-betalning kallas det. Och då märkte jag faktiskt varför det är smart med bitcoin och sånt. För det är jättejobbigt att göra sådana betalningar.
Trögrörlighet inom bankväsendet.
Ja, dels måste man ha Swift-nummer, IBAN-nummer. Jag tror jag har en adress. Och sedan såg jag då, jag har ju länsförsäkringar. Och sedan såg jag att jag kunde inte ens göra en utlandsbetalning till Litauen som var deras juridiska plats.
Så du gjorde allt arbete som skett sig?
Ja, så jag kunde inte ens göra en betalning. Så jag bara, nej. Inte det sjukt att jag inte ens kan göra en betalning utomlands.
Det är faktiskt sjukt.
Ja. Så det följde med bitcoin. Men i alla fall då, så skulle jag... Ja, då kollade jag runt. Men jag har ju sett, jag har ju sett det här reklam för att köpa bitcoin enkelt liksom. Så då gick jag in på den svenska aktören i området. Då gick jag in på dels Safello. Och sen gick jag in på Gobits tjänst då, BTCX. Och så tänkte jag, okej, då kan man swisha in. Perfekt, då bara kan man skriva in sin bitcoinadress. Jag hade en bitcoinadress hos crypto.com. Och skulle man köpa in. Och så tänkte jag, ja, men jag köper för 5000 kronor. Pröva lite, en läropeng liksom. Och så jag, fan, det kostar ju 250 kronor courtage hos Safello. Så jag bara, vad tusan, det känns lite dyrt alltså. Det är ju 5% kommission. Det känns ju jättemycket, för man tänker att krypto ska vara billigt liksom och sånt. Och det är det egentligen. Men det är bara att just för den här funktionen, då kunde man ju swisha in enkelt liksom till en adress. Men så bara, ja, men jag ser att BTCX, och det står ingenting om avgift eller någonting. Ingenting, som står det. Så jag bara, gött, perfekt. Då går jag in och köper liksom. Så jag lägger in en order på 5000 kronor. Jag gör deras know your customer process och så vidare. Och sedan då så får jag ett kvitto liksom på mail. Bara, men order har gått, då har mäklat en order liksom. Eller då har fått in en order. Och sedan då så kollar jag på bitcoin-grejen liksom. Och sedan så läser på lite efteråt. Det borde ju först egentligen såklart. Men läser på deras Q&A och då snackar de bara, men vi har mellan 5-9% courtage. Jag bara, va? Det stod ingenting om det alls under liksom transaktionen, processen. Och sen så kollade jag då många bitcoins som jag skulle få. Som jag skulle få liksom på mitt konto. Så gjorde jag matten liksom. Bitcoin to SEC calculator. Och typ så här, det blir typ så här 9-10% kommission. Jag bara, va?
Men du, Tim, fan vad skönt att du inte jävla behöver betala 5 till Safello.
Ja, exakt. Jag borde gjort det i Safello i alla fall. Så det roliga var i alla fall att... eller det var det som är grejen, är att man ska kolla upp avtal innan man ger sig in i dem. Och sedan så är det bear, jag tycker det är lite bear och gobit faktiskt, som inte aviserar de här avgifterna tydligare. Så jag skrev ett mejl till dem och bara, det här tycker inte jag är ok, att de inte gör det tydligt nog.
Mm. Nej, det är fult.
Det är Bullsafello och bear och gobit.
Mm. Nice. Bra rek. Det där måste ha varit längsta veckans volley.
Ja, jag vet, men det var en historia också. Det var
jag vet, jag gillar det. Ja, men tack kära lyssnare för att ni orkar lyssna på vårt kött.
Ja, det var kul att... Ja, jag skulle säga träffa er igen. Träffa dig igen i alla fall, Marcus. Ja. Det träffar jag inte, ni bara hör mig.
Nej, vi har så jävla trevligt. Vi önskar att du kunde ta med en lista och bara in och mysa med oss i poddstudien. För det är faktiskt, det är en helt annan grej när man tar på sig hörlurarna och bara...
Tänk om vi skulle köra en live-podd.
Ja, asobehagligt. Jag känner mig som att vi är en fisktank liksom.
Ja.
Vill tänka att vi har så här fina glasar ute här så man kan stå och kolla in i poddrummet.
Just ja. Ja, det är ju sånt ibland när någon jobbar här. Men just det, vi glömde säga en till grej också om UAs evenemang i närtid.
Ja, herregud. Det ni får ta med er från dagens genomgång, det är att den 29 november...
Var det 29 eller 27?
29.
Okej, du är säker.
Ja, men 29 november så har Unga Aktiesparare sett ihop en bolagsträff med SmartEye.
Ja, det är faktiskt jättesmart. Jag har använt mig. Men det visste jag inte ens om när vi började snacka om detta. Ja. Det är ju några andra i vår lokala förening som bara avviskat till SmartEye.
Precis. Så att det är in och anmäl er. Ja. Och så ses vi där om ni tycker att det här bolaget lät intressant.
Mm. Vi kan ju tillägga också att det är i Göteborg.
Precis.
Så det är ju ganska gött ifall man bor i närheten. Men ni får komma från Stockholm med.
Andra Långgatan var adressen om jag minns
rätt. Alltså det är in i stan till och med.
Jajamän.
Jaha, så där ja. Okej, just ja. Och nästa avsnitt, då har vi faktiskt skaffat en gäst som jag ser väldigt mycket fram emot. Det är ingen annan än Therese Nyrén från Lucy Fonder.
Mm.
Och vi har gjort en poll
på Twitter. Där vi,
hon har gjort en poll.
Ta
inte cred nu.
Nej, det ska inte göra. Förlåt, Therese. Hon har gjort en poll där vi ska rösta fram då, helt enkelt, vilka case det vi ska köra från hennes portfölj då. Eller från deras portfölj. Och just nu ser det ut som att Roblox vinner. Men jag ser ju gärna att Hermes kommer och snor platsen.
Lite finansslipsar.
Så ni får gärna gå in och rösta. Men ni får också gärna skicka frågor inför avsnittet. Så ska vi se att ni tar upp dem. Så antingen kommentera på Twitter. Therese Nyrén och någonting om aktier. I våran Twitter-tag.
Någonting om aktier.
Ja. Och ni kan mejla till oss, till vår gmail. Någonting om aktier@gmail.com eller vår Instagram Någonting om aktier.
Och med det sagt så vill vi önska er en fortsatt trevlig vecka.
Ja,
och kom ihåg, degen ska in.
Nej, vi kan inte köra med det.
Okej, det var nya slut.
Ja, det är gött.
Ha en fantastisk vecka, inget.
Ja, lycka till på börsen nu, ta det lugnt.
Ha det gott.
Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.